barnens tur då att gå till sin söndagsskoleträff eller vad vi ska kalla det.
Det är extra roligt att stå här den här dagen. Inte bara därför att vi har besök från nära och fjärran. Längst bak sitter Carmen. Hon är här på besök från Algeriet. Och sen har vi kusiner och vänner härifrån Sörmland som är här och hälsar på. Det är underbart att få träffas. Och idag är en speciell dag, vet ni, för att det är en födelsedag idag. Man kan säga att den första pingstdagen var födelsedagen för församlingen. Och när vi firar pingst idag så firar vi någonting som hände då. Men som vi vill ska fortsätta och som Bibeln säger ska fortsätta. Ända till dess att vår Herre Jesus kommer tillbaka. Och vi ska läsa om en sak som händer kring den första pingstdagen. Och då går vi till Apostlagärningarna kapitel 2. Vers 36 till 47. Och har du Bibeln kan du slå upp den, men jag kommer låta texten ligga där uppe hela tiden sen. Och då är det så att Jesus hade farit upp till himlen. Han hade sagt till sina lärjungar: nu ska ni stanna i Jerusalem och be. Jag ska ge er någonting som jag har lovat, nämligen den heliga ande. Och de samlas och de ber under många dagar och nätter. Och någonting händer, de upplever nu har Gud rört vid oss. Och det samlas en massa folk runt omkring dem. Och en av ledarna i församlingen där som heter Petrus, han börjar predika. Ungefär som jag försöker göra här nu, men de befann sig inte i en kyrka utan... Det här var ute på stan i Jerusalem någonstans, eller på tempelplatsen, man vet inte riktigt. Och då i slutet på sin predikan kommer vi in här, från vers 36 i andra kapitlet. Då säger Petrus: därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Och när de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er. Låt er döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta. Så många som Herren vår Gud kallar. Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: låt er frälsas från detta bortvända släkte. De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen omkring 3000. Och de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskap, i brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Amen. Låt oss bedja en liten stund. Tack himmelske Fader för det vi har fått läsa om den första pingstdagen. Du vet att vi firar pingst här idag. Och det är vår bön att vi ska få göra samma erfarenhet som de fick göra här. Jag ber Herre att våra hjärtan ska vara öppna för vad du vill tala till oss var och en. Tack Jesus att du älskar oss. Tack att du har gett ditt liv för oss. Tack att du lever idag. Du är uppstånden och verksam. Och du ser oss var och en. I Jesu namn. Amen. När vi bodde i Nyköping, innan vi flyttade därifrån 91, så var det ju så här att min pappa ville inte alltid klippa gräset, utan då skickade han ut mig att göra det. Eller mamma kanske det var, jag vet inte. Och när man hade klippt gräset så fick man en femma. Och dum som jag var så sparade jag inte den där, utan då tog jag alltid cykeln och så cyklade jag ner till Vipsgrillen nere vid järnvägen. För där fanns nämligen en sån här, det här är ju länge sedan, nu har man tv-spelen i mobilen, men då fanns det ett stort tv-spel där. Så la man i sin femma och så spelade man 5 minuter och sen var det slut. Då fick man vänta 5 minuter till, eller 5 minuter, man fick vänta då en vecka tills gräs skulle klippas och så fick man göra om det där då. Va? Och det var ju väldigt onödigt naturligtvis. Men jag kommer ihåg ett av de där spelen, det här är ju ett jättelöjligt exempel, men jag ville börja med det därför att jag har en poäng med det. Jag kommer ihåg ett av de där spelen, och det var nämligen det att då var man en liten gubbe som skulle springa runt, och så skulle man hade en stenyxa och så skulle man akta sig för getingar och allt sånt där. Det där spelet hette något speciellt. Och jag satt och tänkte på det där spelet här en dag och undrar, finns det där kvar någonstans? Och det gick jag ut som man gör nu för tiden, leta på nätet. Jo då, det finns ju mycket information om det, men det går inte att spela längre. Men då är det någon som har gjort en kopia på det som ser ungefär ut som det. Det kunde man få spela. Och det där tänkte jag på lite grann. Hur ofta är det inte att vi stöter på saker och ting som är kopior av någonting som vi egentligen tycker är bra om? Det här är likadant. Evas pappa hade en Amazon som försvann för många år sedan. Vi undrar, vad har den tagit vägen? Han sålde den hamnade på ett visst ställe. Vi lyckades få tag på mannen som hade den där Amazonen. Och det visade sig att den var då kvar i originalskick. Han hade lagat upp den så att den var precis som den var förut. Och min poäng med den här lilla konstiga inledningen, det är det här. Originalet är alltid bäst. Det är min poäng. Ofta är det så att du och jag möter dåliga kopior av saker och ting. En annan sak, det finns ju ingen annan Coca-Cola som är bra än den riktiga, eller hur? När man åker på Coop och köper något som heter Z-Cola eller något sånt där. Det är billigare, det är mer lättillgängligt, men det smakar ju hemskt. Det är ju värdelöst. Va? Det är likadant med kristen tro. Originalet är bäst. Och det jag vill göra nu, det är att utifrån det vi har läst, jag vill berätta för dig, vad handlar det egentligen om? För du har mött så mycket olika kristendomar, du har sett saker och ting, du har funderat, är det här verkligen kristen tro? Du kanske till och med tyckte att det har smakat illa och så har du förkastat det. Men det jag vill komma till här, det är originalet. Jag vill förklara för dig, vad handlar det här egentligen om? Att du ska kunna ta ställning till originalet. Om du vill följa det eller inte. Och då är det så här. Historien innan texten är precis som jag sa. Jesus har uppstått från de döda. Han har lidit döden för våra synder. I 40 dagar står det i Bibeln. Så visar han sig för lärjungarna. Han talade till dem. Berättade vad som ska hända. Och så säger han. Nu ska ni gå ut överallt och berätta om vad jag har gjort. Men vänta nu lite. Ni behöver få kraft. Därför att det finns människor som står emot er. Det finns osynliga makter som inte vill att det här ska spridas över världen. Ni behöver få en gåva som kallas den helige ande. Och det ska jag sända. Men vänta nu. Och de samlas på ett ställe och de ber i 10 dagar. Så händer något väldigt, väldigt märkligt. Vi kan bara föreställa oss det. Det står i 2 kapitlet att när pingstdagen hade kommit var de alla samlade. De kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Det samlas människor. Petrus börjar berätta om vem Jesus är. Han förklarar för dem. Den person som ni korsfäste för 50 dagar sedan, det här var 50 dagar efter påsken nämligen. Han är Herre och Messias, han har uppstått från de döda och genom tro på honom kan ni få syndernas förlåtelse och ett evigt liv. Och det är där vi kommer in, precis i slutet. Därför att sann kristendom, originalet, det handlar om, ser ni i första meningen där. Han säger, därför ska hela Israels folk veta. Originalet, min vän, handlar om att du ska veta någonting. Du ska vara fullständigt förvissad och övertygad om någonting, nämligen vad Gud har gjort genom Jesus. Kristendomen är inte något flummigt som flyter runt. Det är inte bara knippe värderingar. Det är inte en öppenhet för allt möjligt. Utan det handlar om specifikt en person. Jesus Kristus. Vem han är och vad han har gjort för dig. Detta är originalet. Och när människor börjar byta ut det här. Om ta den här Amazonen till exempel. Låt säga att de hade plockat ur motorn där och satt in en V8 istället. Och ändrat upphängningen och allt möjligt. Och lackat om den och byggt om den. Den kunde ha varit fantastisk. Men det hade ju inte varit samma sak. Originalet är alltid bäst. Och originalet är det här att du ska veta vem Jesus är och vad han har gjort för dig. Och vad du kan få uppleva om du tror på honom. Detta är originalet. Du ska veta. Och vad ska vi veta om Jesus? Jo, Gud, står det, har gjort honom både till Herre och Messias. Vad betyder det? Och det kan ta en vecka att gå igenom. Vi ska titta på alla delar av det. Men väldigt, väldigt kort. Det handlar om två uppgifter som Jesus har. Den första uppgiften som Messias, det är att bära dina synder på ett kors. Bibeln är tydlig med att säga att människan har vänt sig bort från Gud. Hon har syndat. Hon har gjort uppror. Men Gud dömer inte oss för det han säger. Jag sänder min son istället. Och han ska gå till ett kors. På ett ställe som heter Golgata. Där ska de spika upp honom. Och när människorna har förkastat honom. Så kommer också jag att lägga hela mänsklighetens synder på hans axlar. Och när han dör bort. Då är synden försonad. För det enda sättet att försonas synden är. Genom blod, säger Bibeln. Därför säger Jesus. Jag sänder min son. Jag gör honom till Messias. Han ska lida och dö. Det är den ena delen. Den andra delen. Det är att Gud har gjort honom till Herre. Därför att Jesus blev inte kvar i graven. Alla är överens om att Jesus dog. Historikerna erkänner det. De säger det. Vi vet att det har funnits en person som har hetat Jesus. Vi vet att han samlade människor omkring oss. Vi har också utom bibliska historiker som har skrivit om och sagt att han blev korsfäst då och då. Och lagd i en grav. Men sen på tredje dagen så var graven tom. Och där är man inte överens. Varför var den tom? Och en del säger, lärjungarna kom dit och stal kroppen och gömde den. Och sen påstår de att han har uppstått igen. Men Bibeln säger, han lever. Han är uppstånden. Han har besegrat allt det onda. Och han har farit upp till himlen. Och där står det, sitter han på Guds högra sida. Och därifrån ber han för dig. Du ska veta det. Eva läste här om att anden hjälper oss att be och ber för oss. Det finns en annan person som ber för dig också från himlen. Det är Jesus Kristus. Han sitter där på Guds högra sida. Han är Herre och Konung. Och om han nu å ena sidan har lidit för din skull. Då vill han också regera i ditt liv. Om man har förnedrat sig genom att avstå från allt och anta en tjänares gestalt. Och bära dina synder på ett kors. Då vill han också vara kung. Han vill vara den som regerar i ditt liv. Han vill vara den som styr i ditt liv. Han vill vara den som leder dig. Därför att han är Herre. Att de kristna kallade Jesus för Herre var väldigt kontroversiellt. För samma ord var man tvungen att använda om kejsaren på den här tiden. Varenda romersk medborgare måste böja sig för kejsaren och säga. Kejsaren är Kyrios. Det betyder Herre. Och nu kommer de kristna och säger, det spelar ingen roll vad de säger om kejsaren. Vi tror på Jesus, nu är det han som är Kyrios, det grekiska för Herre. Det är en som regerar, som har all makt och som kan göra vad som helst. Nu när vi har bett för Carolina så mycket, då är det den Jesus vi har gått till. Han som kan göra vad som helst. Han som inte har några som helst begränsningar. Det är den Jesus som vi tror på. Den Jesus du möter på många ställen, det är en person som inte kan frälsa. En väldigt, vad ska vi säga, en kraftlös person. Men originalet är bäst. Den Jesus som både har lidit men också har uppstått och som har all makt i himlen och på jorden. Jesus vill vara både din frälsare och din herre. Originalet är bäst. Och det är när vi tappar bort vad Jesus är som det blir så tomt. Då blir det som att vi skulle ta den där Amazonen, ta ut motorn och bygga om den helt. Det skulle inte vara samma sak. Det skulle inte vara en Amazon längre. Tar vi bort Jesus har vi inte längre någon kristendom. Vi har kanske religion. Vi kanske har kyrkor, vi har präster. Vi har såna här prästkragar. Vi kanske fortfarande bryter bröd och delar vin och så vidare. Vi kanske har stora gospelkörer. Vi kanske sjunger och spelar. Men har vi inte Jesus med oss, det spelar inte det någon roll. För originalet är det enda som gäller. Jesus är både Herre och Messias. Och han vill vara det i ditt liv. Och det står att när de här vännerna i Jerusalem fick höra detta, då högg det till i hjärtat på dem. Därför, vad hade de gjort? De hade korsfäst honom. Och Bibeln ser så allvarligt på det här, så den säger så här: när du och jag inte erkänner att Jesus är Herre och Messias, då gör vi samma sak. När vi förkastar en Jesus som Gud har ställt fram och sagt, det var ett oöverstigligt gap mellan människan och Gud. Och då säger Gud så här: jag ska för mitt eget namns skull lösa problemet. Människan vill inte ha med mig att göra. Hon vill gå sin egen väg, styra sitt liv, själv bestämma som har rätt och fel. Men nu ska jag lösa det här själv. Nu ställer jag fram Jesus som en öppning, en möjlighet för människor att komma till mig. Men när Jesus kom så står det att de ville inte följa honom. Istället korsfäste de honom. Men hade Gud tänkt ut. Han hade förutsagt detta. Det är precis det som har hänt. Men nu har Jesus uppstått. Och så har vi fått en ny chans. Och jag vädjar till dig, min vän, idag. Korsfäst inte Jesus igen. Ta inte bort honom ur ditt liv. Han är både Herre och Messias. Han vill regera i ditt liv. Och det är dina synder han har burit. Och han vill ge dig ett helt nytt liv. Och det finns saker, mina vänner, i den osynliga världen, andliga skatter som övergår allt vad vi kan se här omkring. Detta vill Jesus ge dig om du accepterar att han är din Herre och din frälsare. Så förkasta honom inte. Och känner du när du sitter här idag, det hugger till i mitt hjärta, jag har inte rätt ställt med Gud, jag behöver göra något åt det här, då kommer fortsättningen. Därför det var precis vad som hände här. Vad ska vi göra? Frågade de. Och då vill jag ta en annan bild. Jag är så pass gammal så att jag vet vad en trestegsraket är för någonting. Vet ni vad det är för något? Som raket, innan man uppfann de här rymdfärgerna, så hade man trestegsraketer. Och för att komma ut i rymden så behöver man väldigt mycket kraft. För att bryta sig loss från gravitationen. Och då är det olika, det behövs enorma mängder energi. Och de här raketerna består av olika delar. Man bränner olika typer av bränsle för att få så mycket energi som möjligt. Och de brukar se ut så här, att den är ganska tjock i botten. Och sen smalnar den av, det är nästa steg. Och så smalnar den av igen. Och så längst upp då i en liten kapsel så sitter astronauterna. Då startar man raketen, den flyger iväg. När bränslet i den första delen är slut, då tänder man nästa. Och så håller man på, och då har man räknat ut precis så mycket som behövs. För att när det sista steget har brunnit klart, då är man igenom atmosfären. Har kommit tillräckligt långt bort från jorden. Annars, om man hade avbrutit i förtid, då hade raketen farit ner på jorden igen. Och då hade man fått göra om alltihopa. Om nu hade överlevt en sån katastrof. Nu är det en väldigt banal bild, men Bibeln talar här om en trestegsraket. Hur ska Jesus kunna bli Herre och Messias i ditt liv? Om du känner att jag behöver få ett nytt liv med Gud, vad är det då som ska hända? Det är tre saker. Omvänd er, säger Bibeln här. Låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Tre steg. Och ibland flyter det här ihop. Men Gud, han är pedagogisk. Han vill att du och jag ska förstå. Det är det här ni behöver göra för att kunna ta emot det här som jag har förberett för er. Omvänd er är det första. Vad är detta? Har du åkt skidor någon gång? Har du gjort ett lappkast på skidorna någon gång? Då när man är på väg i en viss riktning så kommer man på, jag kör ju faktiskt åt fel håll. Och då gör man det här lappkastet. Man vänder bara på skidorna och så åker man åt andra hållet. Det är precis vad det handlar om. Att byta inriktning. Från att ha varit på väg åt det här hållet. Jag vill leva mitt eget liv för mig själv. Jag bestämmer själv vad som är rätt och fel. Jag tänker bara på mig själv. Nu är det en annan sak som är viktigast. Nämligen vad Jesus vill med mig. Jag vänder om. Istället för att ha ryggen mot Gud. Då vänder jag mig mot Gud. Ordet betyder också att tänka annorlunda. Att ändra uppfattning. Jag var med om det här en gång när jag verkligen fick omvända mig. Och det är en bild som jag vill ge dig. Nämligen när jag gick på skolan in i Nyköping här. Nikolajskolan i åttan. Då kom det en ny kille i våran klass. Och han var svensk men var uppvuxen på massa ambassader tror jag runt om i världen. Pratade ganska dålig svenska. Petrus hette han. Vi var inte snälla mot honom. Han var som Han stack ut lite, var lite annorlunda, var inte som vi andra. Och lite så omärkligt så började vi mobba ut honom i klassen. Och vi tyckte till och med att det var roligt, det var fruktansvärt alltså. Men på något märkligt sätt så, det bara blev så. Mitt i vår ungdomliga dårskap så såg vi inte vad vi höll på med. Det är precis likadant när du och jag vandrar vårt liv utan Gud. Vi begriper inte vad det är vi håller på med. Vi ser inte att vi är på väg åt fel håll. Att det slutar i en katastrof. Vi ser inte detta. Sen vid ett speciellt tillfälle. Vi hade haft någon lektion. Och sen kommer läraren och klassföreståndaren in. Och så säger hon bara så här. För de tog upp det här med Peter. Så säger hon bara så här. Det här ni gör är inte rätt. Och jag minns den stunden som om det var igår. Det var som att jag hade suttit i ett mörkt rum. Och så for gardinen upp helt plötsligt. Och så lyste det rakt in i mina ögon. Och insåg, oj. Hur har vi kunnat vara så fruktansvärt ondskefulla och elaka mot Petrus? Vi har ju behandlat honom fruktansvärt. Och mitt samvete slog mig. Och det var flera andra som sa samma sak. Det här är ju förskräckligt. Vad gjorde vi? Mobbandet slutade direkt. Och så gick vi till Petrus. Han satt ensam i matsalen. Han satt ensam där. Kan ni tänka er det, va? Fruktansvärt. Vi gick och satt oss hos honom. Och sen var allting bra. Omvändelse. Helt plötsligt ställs du och jag inför ett budskap som säger. Ni är på väg åt fel håll. Vänd om. Sluta leva ett liv på det här sättet. Det finns ett annat sätt att leva. Omvänd er till Gud. Detta är omvändelse. Att ändra uppfattning. Och det är det första vi behöver göra. Från att ha förkastat den Jesus som de gjorde här. De korsfäste honom. Då tror vi istället på honom. Vi vill följa honom. Vi vill lyda honom. Han får vara Herre och Messias i våra liv. Och sen står det. Låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Bibeln säger ju att Jesus har dött våra synder. Han blev lagd i en grav och så uppstod han på tredje dagen. Från djupaste förnedring till uppståndelse. Till en ny morgon, till ett helt nytt liv. Till en helt ny tidsepok. Och Bibeln säger att när du och jag låter döpa oss. Det går ju till så. Bibeln talar om att vi sänker ner våra liv i vatten. Alltså vi klär oss i vita dräkter ibland när vi gör det i kyrkan. Och så går vi och så doppar vi oss i vatten. Som en symbol för att vi bekänner oss till vad Jesus har gjort för oss. Vi tar till oss hans död och uppståndelse. Och då står det att våra synder ska bli förlåtna. Detta är de två första stegen. Och om omvändelsen också är något som vi uppmanas att göra. Så uppmanas vi också att låta döpa oss. Det här är ingenting vi gör själva. Omvändelsen, det är en sak mellan dig och Gud. Men när du låter döpa dig i vatten, då har du tagit ett steg mot den kristna gemenskapen. För den kommer vi till sen. För det är målet också lite grann med det som händer här. Vi kommer tillbaka till det. Då blir dina synder förlåtna. Gud glömmer allt som har varit. Bibeln säger att om vi är i Jesus Kristus, då är vi nya skapelser. Det gamla är förgånget. Något nytt har kommit. Allt vi känner skam och skuld och misslyckande över, detta stryker Gud ett streck över. Det är som att det inte har hänt. Hur nedtyngda vi än är våra synder och deprimerade och inte vet vad är livets mening, då säger Gud, vi glömmer allt det där. Du har accepterat min son. Han har burit dina synder på ett kors. Nu är det ett nytt liv som börjar. Nu ska du få vandra med mig. Dina synder blir förlåtna. Det är det andra steget då. När du låter döpa dig. Och då står det. Då ska ni få den helige ande som gåva. Och det här är ju vad pingsten handlar om. För många människor är Gud väldigt avlägsen. Och även om de tror på honom. Så är han långt borta någonstans och går inte att nå. Och jag tror att det var därför Gud lät Jesus komma till jorden för att visa. Jag är nära er. Men Jesus har farit upp till himlen igen. Men Gud vill fortfarande vara nära oss. Vad handlar detta om? Jo, det handlar om att du och jag ska få den helige ande. Vad är då detta? Jo, det är just precis för det frågan om som vi läste om här. Att Gud tar sin boning i ditt hjärta. På den här tiden, det här är 2000 år sedan, då fanns det tempel i Jerusalem. Och i de andra kulturerna så byggde man stora byggnader till gudarnas ära. Och så tänker man, här bor den guden och här bor den guden. Och så gick man dit för att offra eller för att be till den här guden. Var man sjuk och man var grek, då gick man till ett visst tempel. Var det så att det var missväxt, då gick man till ett annat tempel. Trodde man på Israels Gud, den Gud som vi bekänner oss till, Jesus eller fadern då. Då gick man till templet i Jerusalem, så offrar man där, man bad om förlåtelse för sina synder och så bad man om förlåtelse. Men när vi får den helige ande, då är det du och jag som blir templet. Det är det här som är skillnaden. Gud är då inte längre långt borta. Han bor inom dig och mig. Du har honom alltid med dig. Som när Eva berättade här, jag sitter i bilen och ber. Gud är där då. När du ligger och sover så är Gud där. Och när du inte ens tänker på Gud, du kanske är upptagen med allt möjligt i vardagen. Då bor han fortfarande inom dig. Det är det ena. Men inte bara det. För därför att den heliga handlar om. Helige ande handlar om att Gud bor i ditt inre, men också att han ger dig en utrustning för att du ska kunna leva för honom. Det är så svårt i den här världen att göra det som är rätt, att tänka rätt, att tjäna Gud, att göra rätt. Då kallar Bibeln det att bli beklädd med kraft från höjden. Om du har sett en riddare någon gång, en riddare i Ivanhoe till exempel. Det var jätteviktigt när de skulle ut och strida eller turnera att de hade rätta utrustningen på sig. På med de här ringbrynjorna innest, va? Och sen är det såna här blanka sköldar som sitter på kroppen. De har en sköld här och så en lans och kanske svärdet hänger. Detta är en bild för vad anden vill göra med dig. Gud lämnar dig inte ensam. Han säger, jag ger dig också den utrustning du behöver för att kunna tjäna mig. Och detta är då den trestegsraket som du och jag behöver för att kunna bryta oss loss. Bibeln säger att om vi inte tjänar Gud, då tjänar vi en annan herre. Det finns inte, originalkristendomen säger att det finns inga gråzoner. Det är svart eller vitt. Antingen så tjänar vi synden och så tjänar vi Jesus Kristus. Och för att vi ska kunna bryta oss loss från detta så behövs alla de här tre stegen. Omvändelse, att låta döpa sig, få sina synder förlåtna och så får en helige ande som gåva. Och det som händer här är att de tog till sig det de fick höra. Den Jesus de hade förkastat, den börjar de nu tro på. Och så låter de döpa sig och så händer så fantastiskt då att antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Och så står det att de höll troget fast vid apostlarnas lära, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. De var tillsammans, står det. De hade allting gemensamt. Stålde sina egendomar, allt vad de ägde. De delade ut till alla. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Det sista jag vill säga, det är det här. Gud är din far. Jesus Kristus är din äldre bror. Och när du har upplevt frälsning, då får du också en familj, Guds församling. Därför att när du döper dig i vatten, får dina synder förlåtna, då säger Bibeln att då sätter Gud in dig i sin församling. Att vara kristen, det är att tro på Gud, att följa Jesus och allt det här. Men det är också att tillhöra en familj. Gud kallar dig att tro på Jesus men också tillhöra hans familj. Och vad är viktigt i familjen? Apostlarnas lära. Vi tror på något speciellt. Gemenskapen. Vi är tillsammans för att vi älskar varandra. Ser omkring på sociala medier och i tidningar på internet idag. Människor hatar varandra. Ser ni det? Överallt. Ser ni vad som har hänt i London alldeles nyligen? Det är fruktansvärt. Människor hatar varandra. Men Gud kallar människor ut ur alla de här sammanhangen. Säger han, jag har förberett en plats där vi ska älska varandra. För jag har älskat er. Jag har sänt min son som en försoningsoffer för er. Och när ni kommer till tro på det, då ska ni vara tillsammans. Och därför samlar Gud ihop människor från alla möjliga konstiga håll. Carmen från Sydamerika. Vi är totalt olika. Vi tycker om olika saker, men vad har vi gemensamt? Jesus Kristus. Och därför älskar vi varandra. Jag skulle kunna jämföra mig med vem som helst här. Både ålder och intresse och vad vi håller på med, så kan saker och ting vara totalt annorlunda. Det är ingenting gemensamt. Men på grund av att Jesus har älskat både dig och mig, så kan vi vara tillsammans. Vad gjorde de mer? Gemenskapen. Brödsbrytelsen. De firade nattvard. De förstod en sak. Det här att Jesus har dött våra synder, det är det viktigaste. Det var det man samlades kring hela tiden. Det är därför vi pratar om det i kyrkan. Om inte det här med korset hade varit någonting, då hade det här varit totalt meningslöst. Det är på grund av korset som vi möts här. Det är på grund av att vi tror att Jesus har blivit korsfäst men också uppstått som vi är här. Och man hjälpte varandra. Om någon saknade någonting, då delar man med sig. Och så varje dag var man tillsammans. Och man höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Vad leder det här till i slutändan? Det leder till en jublande, innerlig glädje. Det är precis det som Gud föder i ditt och mitt hjärta. När vi bekänner oss till Jesus Kristus, när vi omvänder oss, när vi låter döpa oss, när våra synder blir förlåtna och när vi får en helig ande som gåva. När han för oss in i församlingen och säger, här är din familj, då kan du och jag jubla. Vill du, min vän, gå genom livet och vara glad, då är det här för dig. Kristendomen är inte, ja det finns dåliga kopior som bara handlar om krav och som handlar om att trycka ner människor. Men det här är tvärtom. Gud kommer med originalkristendomen och säger han så här. När du tror på min son, då gör jag allt det här för dig. Du får en familj och jag ska fylla dig med jublande, innerlig glädje. Och det ska inte vara en glädje som bara sitter i mungiporna, som du visar upp för människor runt omkring för att de ska tro att du är glad. Du ska uppleva på insidan hur det bubblar här inne. Och det blir en glädje som du har med dig. Som när Eva läste här då, att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Alltså mitt under prövningar och svårigheter, då kan du jubla. Varför då? Du äger Jesus Kristus. Du har fått din synd förlåten. Gud har upprättat dig. Han har gett dig ett nytt liv. Han har fyllt dig med den helige ande. Och han har gett dig en ny familj. Vad beslutet på allt detta? Jo, precis som det står här. Omvänd dig. Låt dig döpas. ska ni få den helige ande som gåva. Och så ska ni bli en del av Guds församling. Ta det här till er. Säg till Jesus att du vill bli hans barn idag. Att du vill omvända dig. Och när du har gjort det, kom då till oss och berätta det. Och säg att du vill låta döpa dig i vatten, därför att du vill få din synd förlåten. Och när du har gjort det, säg det till oss då, om inte vi har varit med vid dopet. Då ska vi be för dig att du får en helig ande. Och så ska du få bli med här i församlingen. Den gemenskap som Gud förbereder på jorden. Därför att det är så här också, mina vänner. Jesus får inte upp till himlen för att sitta där. Han kommer att komma tillbaka. Och församlingens uppgift är att samla människor. Det är en församling inför den dag då Jesus kommer. Han får upp vårt moln, står det. Ifrån berget, Oljeberget till Jerusalem. Och han ska komma tillbaka på samma sätt. Varför då? För att hämta dem som älskar honom. För det är nämligen så här. När du tar emot Jesus och den helige ande flyttar in i ditt liv, då får du del av någonting som inte har med den här världen att göra. En ny dimension. Något evigt. För vi vet allihopa. Våra kroppar bryts ner. Vi blir äldre. Det finns ingenting i den här världen som består. Men när du blir frälst, då får du ett frö inom dig till något evigt. Och bortom allt det här vi ser, så finns en osynlig värld som Gud har förberett för alla de som älskar honom. Jesus ska komma igen för att hämta dig, för att du ska vara där. För Jesus är det viktigaste i våra liv, och han vill att vi ska vara med honom. Därför, min vän, du är inbjuden. Svara ja. Ta emot Jesus i ditt hjärta, och den dag han kommer igen, då är du redo att följa med. Amen. Vi böjer våra huvuden i bön. Tack Jesus för allt vad du vill göra i våra liv. Och tack Jesus för din stora nåd. Herre, jag vill be för varje broder och syster idag. Att vi ska få en verklig pingstdag i våra liv. Vi har läst om den första pingsten. Vad som hände i Jerusalem. Herre, vi vill uppleva samma sak. Låt din ande komma över oss. Och omvänd människor den här stunden. Förlåt människor deras synder. Låt människor få bli frälsta. Det är vår bön. Tack att du välsignar församlingen och vårt möte i fortsättningen. I Jesu namn. Amen. Amen. Och du som känner, jag behöver prata med någon om det jag har hört, hugg tag i oss efter gudstjänsten längst fram här. Då ska vi samtala och be med dig. Amen.